Predikaren, kapitel 1. Författare, Salomo, kungen i Jerusalem, Davids son, predikaren. Allt är meningslöst. Det finns ingenting som är värt något. Vad får egentligen en människa ut av allt sitt arbete? Generationer kommer och går, men det gör varken till eller från. Solen går upp och ner och skyndar sig runt för att gå upp igen. Vinden blåser åt söder och åt norr, fram och tillbaka, utan att komma någonstans. Floderna rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Och vattnet återvänder till floderna och flyter sedan en gång ut i havet. Allt detta är oerhört tröttsamt. Det spelar ingen roll hur mycket vi får se, för vi blir ändå aldrig nöjda. Och hur mycket vi än får höra, får vi inte nog. Historien upprepar sig. Ingenting är nytt under solen. Allt har gjorts eller sagts tidigare. Kan man peka på något som verkligen är nytt? Hur kan man veta att det inte redan fanns för länge sedan? Vi vet inte vad som har hänt i det förflutna. Och i framtiden kommer inte heller någon att veta vad vi haft för oss. Jag, predikaren, var kung i Israel och bodde i Jerusalem. Jag bestämde mig för att utforska hela universum. Då upptäckte jag att det inte var någon lycklig lott Gud hade tilldelat människan. Allt hon gör är meningslöst. Det är som att jaga efter vinden. Det som är fel kan inte rättas till. Och det är ingen mening med att tänka på det som har varit. Jag sa för mig själv, jag har skaffat mig mer kunskap än någon annan tidigare kung i Jerusalem. Jag har mer förstånd och vet mer. Jag ansträngde mig verkligen för att bli vis. Men nu inser jag att det också var som att jaga efter vinden. För ju mer visdom jag skaffade mig, desto mer bekymmer fick jag. Att få mera kunskap gör bara ont. Kapitel 2. Jag sa för mig själv, nu ska du vara glad. Njut av allt och gör dig glada dagar. Men jag upptäckte att det också var meningslöst. Det är dumt att alltid skratta och meningslöst att jämt försöka vara glad. Men mitt i mitt sökande efter att bli vis kom jag på idén att pigga upp mig med vin. Men det var dåraktigt och jag insåg vad som var rätt för människan att göra under sin levnad. Sedan trodde jag att jag skulle bli nöjd genom att sätta igång stora byggnadsprojekt. Jag byggde hus och anlade vingårdar, trädgårdar, parker, fruktodlingar och slutligen byggde jag stora dammar som skulle användas för bevattning av alla planteringar. Därefter köpte jag slavar, både män och kvinnor, och andra föddes i mitt hem. Jag skaffade mig också väldiga fårjordar och annan boskap. Mycket större än någon av de andra kungarna före mig hade haft. Och från de provinser som jag regerade över samlade jag in mängder av silver och guld. För att få underhållning skaffade jag mig en sångkör som bestod av både män och kvinnor. Dessutom var jag omgiven av vackra kvinnor. Jag blev alltså större och mäktigare än någon av de tidigare kungarna i Jerusalem. Och jag litade till min vishet och min klarsyn för att kunna bedöma allt. Jag skaffade mig allt jag ville ha. Och behövde inte avstå från något som kunde göra mig glad. Jag tyckte om att arbeta hårt och den glädjen var egentligen den enda lön jag fick för allt slit. Men när jag såg på allt det som jag hade prövat tyckte jag allt sammans var meningslöst. Precis som om jag jagat efter vinden och ingenstans fann jag något som hade verkligt värde. Då började jag att jämföra vishet med dårskap och vem som helst borde komma till samma slutsats som jag gjorde. Vishet är för mer än dårskap. Precis som ljuset är bättre än mörkret och att en vise har förmåga att se medan dåren är blind. Men ändå upptäckte jag något som var gemensamt för både visa och dårar. Nämligen att alla kommer att dö. Jag kommer att dö, precis som dåren. Och vad har då all min vishet för värde? När jag insåg detta fann jag också att visheten var meningslös. För den vise och dåren ska ju båda dö. Och snart de glömda. Därför hatar jag livet, eftersom allt sammans är så meningslöst. Ja, allt är tomhet och som att jaga efter vinden. Det retar mig att jag måste lämna frukten av allt mitt arbete åt andra. Och vem vet om min son kommer att bli vis eller dåraktig. Ändå kommer allt jag har att överlämnas åt honom. Det bekymrar mig verkligen. I min förtvivlan slutade jag därför upp med att söka tillfredsställelse genom hårt arbete. Jag förstod att även om jag använde hela mitt liv till att söka efter vishet och kunskap så måste jag en dag lämna allt sammans till någon som inte har lagt två strån i kors för att få det. Utan att behöva prestera något får han allt. Och det är inte bara dåraktigt, utan även orättvist. Vad får alltså en människa för allt sitt hårda arbete? Jo, dagar fyllda av sorg och bekymmer och bittra sömnlösa nätter. Allt detta är ju i högsta grad löjligt. Jag kom alltså fram till att det inte fanns något bättre för en människa än att glädja sig åt mat och dryck och arbete. Men till slut insåg jag att också den glädjen kommer från Gud. För vem kan äta eller vara glad om han är skild från honom? Gud ger visdom, kunskap och glädje åt dem som gör hans vilja. Men om syndaren lyckas spara ihop något så tar Gud ifrån honom det och ger det åt den som lever för honom. Här ser vi alltså ännu ett exempel på hur dåraktigt det är att jaga efter vinden. Kapitel 3. Allt har sin rätta tid. En tid att födas, en tid att dö, en tid att plantera, en tid att skörda, en tid att döda, en tid att hela, en tid att förstöra, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att skratta, en tid att sörja, en tid att dansa, en tid att röja bort stenar, en tid att samla stenar, en tid att kramas, en tid att låta bli att kramas, en tid att hitta, en tid att tappa bort, en tid att behålla, en tid att kasta bort, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att vara tyst, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred. Vad får man då egentligen ut av sitt arbete? Jag har tänkt på det när jag ser allt det arbete som Gud har gett människan. Allt har sin rätta tid och plats. Men även om Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan kan hon ändå inte överblicka allt vad Gud gör. Därför drog jag den slutsatsen att för det första finns det inget bättre för människan än att vara glad och njuta av livet så länge det varar. Och för det andra att om hon kan äta och dricka och vara glad, trots att hon släpar och sliter, så är det också en gåva från Gud. Och en sak vet jag bestämt, och det är att vad Gud än gör, så består det för evigt. Ingenting kan läggas till eller dras ifrån. Guds avsikt med detta är att människan ska visa honom respekt. Allt som finns, det fanns för länge sedan. Och allt som händer nu har hänt förut. Gud låter sådant som ligger långt tillbaka i tiden hända gång på gång. Dessutom har jag lagt märke till att brottsligheten breder ut sig och att orättfärdigheten överallt har trängt undan rättvisan. Till och med domstolarna är korrumperade. Jag sa för mig själv, en gång kommer Gud att döma allt vad människan gör, både gott och ont. Då insåg jag att Gud låter världen fortsätta på sitt syndiga sätt så att han ska kunna pröva människosläktet. Och människorna ska inse att de inte är bättre än djuren. Både människor och djur andas ju samma luft, och alla dör dem. Människan har inget företräde framför djuren. Alla går mot samma mål, till den jord som de har kommit ifrån och måste vända tillbaka till. Vem kan bevisa att människans ande stiger uppåt och djurens ande far ner i jorden? Därför förstod jag att det inte kunde finnas något bättre för människorna än att de var lyckliga i sin uppgift. För vem kan se in i framtiden? Låt dem därför vara glada för stunden. Kapitel 4. Därefter såg jag på nytt all den orättvisa och all den sorg som fanns på jorden. Jag såg de förtrycktas tårar och ingen tröstade dem. Jag insåg att de döda har det bättre än de som lever. Lyckligast av alla är de som aldrig blivit födda och därför sluppit se all ondska och alla orättvisor här i världen. Sedan har jag märkt till att avundsjukan är den kraft som driver människor till att sträva efter framgång. Men detta är också meningslöst. Och som att jaga efter vinden. Man säger att dåren inte vill arbeta, utan hellre svälter. Och kanske är det så. Det är bättre att leva under små omständigheter och ha frid och ro i sinnet än att arbeta och slita när det i alla fall i längden bara är som ett slag i luften. Jag upptäckte också någonting annat här på jorden som är meningslöst. Ta till exempel en man som är alldeles ensam. Han har ingen son och ingen bror. Och ändå arbetar han intensivt för att skaffa sig större rikedomar. För vems skull arbetar han? Och varför försakar han så mycket? Allt samman ser bedrövligt och fullständigt meningslöst. Två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en och resultatet blir bättre. Om den ene faller kan den andra hjälpa honom upp igen. Men om en man faller, när han är ensam, kan han råka illa ut. Dessutom kan två värma varandra en kall natt om de ligger under samma filt. Men hur ska den ensamme bli varm? Om någon står ensam kan han bli överfallen och nedslagen, men två kan stå emot och klara sig. Ännu bättre är det givetvis med tre, för en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Det är bättre att vara en fattig men vis ung man än att vara en gammal och dåraktig kung som vägrar att lyssna till råd. En sådan ung man skulle nå framgång även om han kom direkt från fängelset. Ja, han skulle till och med kunna bli kung, fastän han var född i fattigdom. Alla är ivriga att hjälpa en sådan ung man, till och med om det gäller att ta över tronen. Han skulle kunna bli ledare för miljoner och enormt populär. Men sedan växer en yngre generation upp och störtar honom. Alltså märker vi gång på gång hur allt är meningslöst och som att jaga efter vinden. Kapitel 5. Ha öronen öppna och försök lära dig något när du går till templet. Var inte som dåren, som inte inser att det är synd att ge Gud förhastade löften. Gud är i himlen och du håller dig på jorden. Säg därför inte mer än vad som är nödvändigt. För mycket bekymmer ger dig mardrömmar och dårskap gör dig till en pratmakare. När du har lovat Gud att du ska göra någonting, så dröj då inte med det. För Gud har inget till övers för dårar. Håll det du lovat. Det är mycket bättre att tiga med att du ska göra något än att säga att du ska göra något som du sedan inte gör. I så fall får din mun dig att synda. Och försök inte försvara dig genom att säga till Guds sändebud att det var ett misstag att lova något. Gud kan då bli förargad på dig och kan då förstöra allt vad du har. Det är dåraktigt att drömma istället för att handla. Och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv. Visa istället respekt för Gud. Om du ser att en rik förtrycker en fattig och att man överallt i landet vägrar att ge dem rätt, ska du inte bli överraskad. Varje tjänsteman tar ju order från de som är högre, och varje högre tjänsteman i sin tur ser upp till sina överordnade. Men över dem alla finns kungen, och vilken tillgång är det inte med en kung som brukar sin makt på rätt sätt? Den som älskar pengar får aldrig nog, och det är vansinnigt att tro att pengar och rikedom ger lycka. Ju mer du tjänar, desto större utgifter får du. Vad är det då för glädje med rikedomen? Förutom möjligen glädjen att se pengarna rinna mellan fingrarna. En arbetare sover gott, vare sig han har något att äta eller inte. Men den som är rik oroar sig och drabbas av sömnlöshet. Det finns ett annat allvarligt problem som jag har sett överallt. Människor sparar sina pengar för att ha dem när de behöver dem bättre. Men genom någon olycklig affär så förlorar de allt. Följden blir att deras barn inte ärver något. Vi kom till denna världen utan någonting. Och vi lämnar den utan någonting. Det här är, som jag sa, ett mycket allvarligt problem. Allt arbete som en människa utfört har varit resultatlöst. Allt är som bortblåst. Resten av sitt liv måste hon leva i mörker och sorg. Nedstämd, bitter och arg. Men jag har insett att det i varje fall finns en sak som är bra. Det är att äta och dricka och acceptera sin ställning i livet och glädja sig åt sitt arbete så länge Gud låter en leva, oavsett vilken uppgift man än har fått. Och naturligtvis är det bra om Gud ger en människa rikedom och hälsa så hon kan njuta av det hon äger. Att vara glad över sitt arbete och acceptera sin lott här i livet, ja, det är verkligen en Guds gåva. Och den som gör det behöver aldrig sörja över sitt förflutna, för Gud fyller honom med glädje. Kapitel 6. Det finns en stor orättvisa som jag har sett överallt i världen. Gud har gett en del människor stor rikedom och ära, så att de kan få allt de vill. Men sedan har han inte gett dem möjlighet att njuta av det. Snart dör de, och andra får allt sammans. Det är både meningslöst och smärtsamt. Även om en man har 100 söner och lika många döttrar och får leva tills han blir riktigt gammal men ändå inte fått ut något av livet och inte ens har pengar till en hederlig begravning, då hade det varit bättre att han aldrig blivit född. För ett dödfött barn som med detsamma överlämnas åt mörkret utan att ha fått något namn har det bättre än han. Fast de aldrig har sett solen eller vetat om dess existens, så har de mer ro än en gammal olycklig man. Och även om en människa lever 1000 år 2 gånger om, men inte finner någon glädje, vad är det då för nytta med det hela? Både visa och dårar lever och arbetar för att skaffa sig mat, och aldrig tycks de få nog. Båda ställs inför samma problem, men det är bara den vise som vet hur han ska leva. Att drömma om det man inte har är lika meningslöst som att jaga efter vinden. Allt är bestämt av Gud. Redan för länge sedan bestämde han varje människas livsväg. Därför är det ingen idé att diskutera med Gud om sitt öde. Ju fler ord du använder, desto tommare blir de. Så varför bry sig om att tala överhuvudtaget? Vem kan säga hur man bäst bör använda de få dagarna under sitt korta liv? Och vem kan veta något om framtiden sedan han är död? Kapitel 7. Ett gott rykte är bättre än den dyrbaraste parfym. Och den dag man dör är bättre än den dag man föds. Det är bättre att ägna sin tid åt begravningar än åt fester, för man kommer en gång att dö. Och det är bra att tänka på det medan det ännu är tid. Att sörja är bättre än att skratta. Sorgen kanske gör dig nedstämd, men den lär dig också något. Ja, en vis människa tänker mycket på döden, medan dåren däremot bara tänker på att ha det roligt för stunden. Det är bättre att bli kritiserad av en vis man än att få beröm av en dåre. När en dåre skrattar låter det som när torra kvistar sprakar i elden. Det är ingenting att fästa sig vid. Mutor förvandlar en vis man till en dåre och det förstör hans karaktär. Slutet är bättre än början. Tålamod är bättre än stolthet. Reta inte upp dig så lätt. Det är vansinnigt att ge efter för vreden. Längta inte tillbaka till den gamla goda tiden, för du vet inte om det var bättre då än vad det är nu. Att vara vis är lika bra som att vara rik. Ja, egentligen är det bättre att vara vis. Du kan få vad som helst, både genom vishet och genom pengar. Men det har många fördelar att vara vis. Tänk på vad Gud har gjort och lev efter detta. Kämpa inte mot naturen. Njut av framgång och lycka när du kan det. När svåra tider kommer bör du inse att det är Gud som sänder både lycka och prövningar. Därför vet du inte vad som kommer att hända härnäst. Mitt i all meningslöshet som livet för med sig har jag sett mycket. En del verkligt goda människor har dött unga, medan andra som varit onda har fått leva länge. Var därför inte alltför rättfärdig eller alltför vis, för du vill väl inte dö i förtid. Var å andra sidan inte alltför ond, var inte någon dåre. En för tidig grav är väl inget att sträva efter. Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg, utan att gå till ytterligheter. Om du fruktar Gud kan du räkna med hans välsignelse. En vis man är starkare än de främsta ledarna i 10 stora städer. Det finns ingen i hela världen som alltid gör bara det rätta och aldrig syndar. Tjuvlyssna inte när andra talar. Då kan du få höra din tjänare skvallra om dig. Du vet ju hur ofta du själv talar illa om andra. Jag har gjort mitt bästa för att bli vis. Jag sa till mig själv, jag vill bli vis. Men det hjälpte inte. Visheten är långt borta och mycket svår att finna. Jag sökte överallt, fast besluten att finna visheten och få svar på alla mina frågor. Jag ville avslöja allt det onda och oförnuftiga som dårskapen för med sig. Min erfarenhet av kvinnor är bittrare än döden. Deras kärlek är en snara, och med sina armar håller de fast dig. Den som lever för Gud försöker att fly från dem, men syndarna kommer inte undan deras snaror. Det här är vad jag har kommit fram till, säger predikaren. Jag gjorde det efter att ha undersökt allting överallt. 1 på 1000 av alla de män jag mött skulle kunna kallas vis, men inte en enda kvinna. Och jag fann också att även om Gud har skapat oss människor som vi borde vara, tror vi alltid att vi själva vet bäst. Kapitel 8. Vad underbart det är att vara vis och förstå vad saker och ting innebär. Visheten får en människa att le och hårdheten i hennes ansikte att mjukna. Lyd kungen, som du lovat att göra. Försök inte komma ifrån dina plikter, inte ens om de är obehagliga, för kungen straffar dem som inte lyder. Det ligger en väldig auktoritet bakom hans befallningar, och ingen kan ifrågasätta dem eller sätta sig upp mot honom. Den som lyder honom slipper att bli straffad. Den som är vis vet alltid vad han ska göra. Ja, det finns tid och möjlighet för allt. Även om människans bekymmer vilar tungt på henne. Ingen vet vad som kommer att hända och ingen kan tala om det. Ingen människa kan hindra att hennes ande tas ifrån henne. och ingen har heller makt att skjuta upp sin dödsdag. Det finns nämligen ingen möjlighet att komma undan den med dess hemska kval. Ondskan är då ingen tillgång och den kommer inte att kunna rädda någon människa. Jag har mycket noga tänkt på allt som händer här i världen, där människor har makt att skada varandra. Jag har sett hur onda människor har blivit begravda, men redan på vägen från kyrkogården har deras vänner glömt allt ont de gjort. Och dessa döda har sedan blivit ärade i just den stad där de bedrivit sin ondska. Är inte detta märkligt? Eftersom Gud inte på en gång straffar dem som syndar, känner sig folk säkra, fast det gör det som är ont. Men även om en människa syndar 100 gånger och ändå får leva, så vet jag att det kommer att gå bra för dem som har respekt för Gud. De som är onda kommer däremot inte att bli lyckliga och leva länge. Deras dagar kommer att försvinna lika snabbt som skuggor, därför att de inte tar Gud på allvar. Det är märkligt med det som händer här i världen. En del goda människor tycks behandlas som om de vore onda, och en del onda som om de vore väldigt goda. Utan tvekan är det upprörande. Då bestämde jag mig för att njuta av livet och ha roligt. Jag kände att det inte finns något bättre här på jorden för människan än att hon äter och dricker och är glad. Hon kan då känna sig lycklig i sitt arbete under den tid som Gud låter henne leva. Då jag sökte efter visheten lade jag märke till all den verksamhet som förekommer i världen. Den pågår dag och natt och upphör aldrig. Naturligtvis är det bara Gud som kan se allt, och inte ens den visaste människa som säger att hon vet allt gör det verkligen. Kapitel 9. Det finns också annat som jag utforskat mycket noga. Till exempel att både gudfruktiga och visa människor är i Guds hand, men ingen vet om han kommer att välsigna dem eller inte. Allt sammans är ett chanstagande. Samma öde drabbar alla, vare sig de är goda eller onda, religiösa eller inte, världsliga eller gudfruktiga. Det verkar så orättvist att ingen undgår sitt öde. Det är därför som vissa människor inte bryr sig om att leva rätt och riktigt, utan istället väljer att leva i ondska och elände. De har inte något hopp. Det enda som väntar dem är döden. Det finns bara hopp för dem som lever. Därför är det bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. De levande vet ju åtminstone att de kommer att dö, men de döda vet ingenting. De har ingen belöning att vänta, och man ska inte ens komma ihåg dem. Allt som de sysslat med under sin livstid, älskat, hatat, avundats, är över för länge sedan, och de behöver inte längre befatta sig med det som händer här på jorden. Så ät, drick och var glad, för Gud fäster sig inte vid det. Klä dig i vita, fina kläder och låt inte olja fattas på ditt huvud. Lev lycklig tillsammans med den kvinna du älskar. Gör det för varje dag så länge du kan. Hon är den lön som Gud ger dig för alla dina ansträngningar här i världen. Vad du än gör, så gör det ordentligt. För i de dödas värld, dit du kommer, finns inget arbete, inga planer, ingen kunskap och ingen insikt. Än en gång såg jag ut över jorden och upptäckte att det inte alltid är den snabbaste löparen som vinner loppet eller den starkaste som segrar. Vissa människor är ofta fattiga, och de som är begåvade blir inte alltid berömda. Nej, allt sammans händer av en slump, genom att man råkar vara på rätt plats vid rätt tid. En människa vet aldrig när hon råkar ha otur. Hon är som en fisk som fångas i ett nät, eller som fågeln som fastnar i en snara. Här är något annat som också gjort starkt intryck på mig medan jag har sett på människorna. Det fanns en liten stad med bara några få invånare, och en mäktig kung kom med sin armé och belägrade den. I staden fanns det en vis men mycket fattig man, och han visste vad som borde göras för att rädda staden, och därför räddades den. Men efteråt var det ingen som längre tänkte på honom. Då förstod jag att fast en vishet är bättre än styrka, så kommer den som är vis att bli föraktad. Därför att han är fattig, så fäster man sig inte vid vad han säger. Men ändå är en vis människas lugna ord bättre än ropen från den som för dårarnas talan. Vishet är bättre än vapen, men ett ruttet äpple kan fördärva allt i en korg. Kapitel 10. Döda flugor kan till och med få en flaska parfym att stinka. Ja, ett litet misstag kan få vishet och ära att försvinna. Det är naturligt för den som är vis att göra det som är rätt. Men en dåre gör alltid det som är fel. Ja, du kan faktiskt känna igen en dåre på det sätt han går längs en gata. Om din chef är arg på dig, så säg då inte upp dig. Ett lugnt sinne kan lägga mycket till rätta. Det finns ett annat elände som jag har lagt märke till när jag har sett ut över världen. En sorglig situation som gäller kungar och härskare. Jag har sett dåraktiga män som fått stor auktoritet och rika män som inte blivit visade respekt. Jag har till och med sett tjänare rida medan furstar här går till fots som slavar. Den som gräver en grop faller själv ner i den, och den som bryter ner en gammal mur blir biten av en orm. När du arbetar i ett stenbrott kan stenar falla ner och krossa dig, och det är en risk du tar varje gång du hugger med en yxa. Om yxan är slö och ingen har slipat äggen så får du använda desto mer kraft. Om ormen får bita först, vad har då ormtjusaren för glädje av sina konster? Det är behagligt att lyssna till visa ord, men en dåre förstör för sig själv genom sitt tal. Redan från början är allt han säger tokigt, men till slut blir det rena vansinnet. En dåre vet allt om framtiden och berättar i detalj för alla om den, men vem kan egentligen veta vad som kommer att ske? En dåre blir ofta så slut av det lilla han gör att han inte ens hittar hem. Stackars det land som har ett barn till kung och vars ledare är druckna redan på morgonen. Men lyckligt det land vars kung kan fatta egna beslut och vars ledare arbetar hårt för att sedan äta och dricka med måtta och inte för att festa och berusa sig. En lat man låter taket läcka och snart börjar bjälkarna ruttna. En fest ger glädje och vin ger lycka, men utan pengar får du inget. Kritisera aldrig kungen, inte ens i hemlighet och inte heller den rike mannen, för det finns alltid fåglar som gärna kvittrar om vad du har sagt. Kapitel 11. Var generös och ge, för dina gåvor ska senare komma tillbaka till dig. Dela med dig till många, för en dag kan du själv behöva hjälp. När molnen är tunga blir det regn. När ett träd faller, vare sig det faller åt söder eller norr, så blir det liggande på den plats det fallit. Om du hela tiden väntar på att få så goda förutsättningar som möjligt får du aldrig något gjort. Guds vägar är hemlighetsfulla och du förstår lika lite av dem som du förstår vilken väg vinden tar eller hur ett nytt liv börjar i den kvinna som blir gravid. Fortsätt att så ut din säd både morgon och kväll. För du vet inte hur mycket av den som kommer att gro och växa. Kanske allt sammans rent av kommer att göra det. Det är underbart att få leva. Var tacksam och glad för varje dag du får leva, oavsett om ditt liv blir långt eller kort. Men kom också ihåg att evigheten är längre än livet här i världen och att allting som gjorts här är förgängligt. Ni unga människor, det är härligt att vara ung. Njut av varje minut livet ger. Gör allt ni vill, men kom ihåg att ni ska stå till svars inför Gud för allt ni gör. Bekymra er inte för någonting och håll er undan allt ont. Tänk på att ungdomar med ett helt liv framför sig kan göra allvarliga misstag. Kapitel 12. Låt inte din glädje över att vara ung få dig att glömma din skapare. Lev för honom när du är ung, innan de mörka åren kommer och du inte längre kan njuta av livet. Då är det för sent att tänka på honom, när solen och ljuset och månen och stjärnorna blir dunkla för dina gamla ögon och då de mörka molnen hopar sig på himlen. Det kommer nämligen en tid när din kropp kommer att darra av ålder, då dina ben som nu är starka blir svaga, då dina tänder blir för få för att tugga den mat du äter. Du kanske också rent av blir blind. Då ska du knipa ihop munnen medan du äter, för du saknar dina tänder. Ja, då kommer du att vakna samtidigt med fåglarna tidigt om morgonen, men du kommer inte att höra dem eftersom du är döv. Och när du talar så gör du det med darrande stämma. Du kommer att frukta varje uppförsbacke och våldet på gatorna kommer att skrämma dig. Du är nu en gammal vithårig man som stapplar fram utan sexuella begär. Du står vid dödens port och på väg till ditt eviga hem. Och de sörjande skymtar man redan borta på gatan. Ja, kom ihåg din skapare medan du är ung. Innan silvertråden klipps av, guldskålen krossas, vattenkrukan vid brunnen slås i bitar och hjulet stannar och faller ner. Gör det innan kroppen vänder tillbaka till jorden som den en gång kom från och livsanden vänder tillbaka till Gud som gav den. Ja, allt är meningslöst, säger predikaren, fullkomligt tomt och innehållslöst. Men därför att predikaren var vis fortsatte han att lära folket allt han visste och han samlade ordspråk och prövade deras sanningshalt. Men predikaren var inte bara en vis man utan också en bra lärare. Och inte nog med att han undervisade folket om det han kände till, han hade också förmågan att göra undervisningen fängslande. Den vises ord är som vassa sporrar som tränger in. De slår fast betydelsefulla sanningar. Och de som studerar gör klokt i att tillgodogöra sig lärarnas undervisning. Men min son, jag varnar dig. Det blir aldrig något slut på allt som skrivs och sägs. Och att ta del av det är dessutom oerhört tröttande. Detta är min slutsats. Ha respekt för Gud och lyd hans befallningar. För det är människans absoluta skyldighet. Gud kommer nämligen att döma oss för allt vad vi gör och för det vi inte gjort, vare sig det är gott eller ont.